hela marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna.
Hej kära radiolyssnare, inslaget som följer är producerat av Radio Grön, Miljöpartiet i Tyresös röst i eten, för Radio Tyresö på 91,4 MHz. Eller alternativt på internet med adressen www.tyresoradion.se. Programmet kommer att handla om Miljöpartiets syn inom det sociala politikområdet. Jag som ställer frågorna heter Leif Bratt. Och talespersonen för Miljöpartiet är Agneta Luttropp och är följaktligen den som svarar. Men vi börjar som vanligt med en kortare presentation. Vem är du? Vad har du för bakgrund?
Jag har en bakgrund inom specialpedagogiken rent yrkesmässigt. Så när jag kom in i riksdagen så arbetade jag halva min tid på Mälardalens högskola med specialpedagogik. Och den andra halvan arbetade jag på SPSM, alltså Specialpedagogiska skolmyndigheten. Så specialpedagogik och arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd har varit min, så att säga, yrkesbana. Jag är också dubbel speciallärare inom tal och inom hörseldöv. Sen efter det att jag faktiskt kommit in i riksdagen så tog jag äntligen min licentiatexamen i specialpedagogik. Och rent politiskt så satt jag inom kommunpolitiken i Västerås, därifrån jag är. Och jag satt i en nämnd som sysslade med skolfrågor, utbildningsnämnden, som sen blev utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Och jag satt även i fullmäktige och en period även i kommunstyrelsen som kommunalråd. Så det, sen bor jag 2,5 mil utanför Västerås, mellan Västerås och Eskilstuna, nere vid vattnet. Älskar att bo utanför. Tycker väldigt mycket om att så fort jag vaknar så har jag bara naturen runt om mig.
Ska vi då övergå till politiken när vi vet lite om dig, dig själv? Du är ju talesperson inom politikområdet, det sociala. Vad menar då man med det sociala om vi pratar om, alltså, som politik?
Om vi tittar de områden som berörs i utskottet, alltså socialutskottet, så är det ett utskott som betraktas som det bredaste utskottet. Det är också där de flesta motionerna kommer in. Och det handlar om allt från ANDT, alltså alkohol, narkotika, tobak, doping, till barnfrågor runt barnfattigdom. Det handlar naturligtvis om sjukvård i alla dess former. Det handlar om ett annat stort område som är äldrevård. Och ett annat område är läkemedel, det är barnomhändertagande. Men det är en del av det breda utbudet. Jo, naturligtvis också personer med funktionsnedsättningar.
Då måste jag bara fråga så här. Miljöpartiet har ju ibland anklagats, i alla fall i dess ungdom, för att vara ett enfrågeparti, alltså den fysiska miljön. Och jag gissar att det var din ingångsport också på något sätt i Miljöpartiet. Vad har man för utgångspunkt när man som grön tittar på sociala frågor? Är det, alltså, skiljer vi oss åt i vårt synsätt på sociala frågor gentemot de två blocken, om vi så kallar det, de röda och de blå?
Ja, när det gäller det blå, definitivt. Alltså där skulle jag verkligen kunna använda det här ordet med kallt och varmt. Jag tycker verkligen att den alliansen har en mycket kyligare politik när det gäller sociala frågor. Där man mer och mer vill, så att säga, flytta ansvaret ifrån ett mer samhällsansvar till den enskilde i den ena frågan efter den andra. Och där man kanske kan säga att vi är ett både och parti i den bemärkelsen. Vi vill visst att den enskilde också ska ta ansvar. Men vi vill inte lägga hela ansvaret i väldigt, väldigt många frågor bara på den enskilde. Det måste finnas ett, om man nu kan säga, en samverkan mellan de här två polerna, om man nu vill se det så. Men alltså det, i fler och fler frågor ser jag den. Och där blir skillnaden tydlig, tycker jag.
Handlar det mer då om Miljöpartiets syn på, så att säga, solidaritet? Vi är ett parti som bejakar solidaritet, kan man säga så?
Både solidaritet men också långsiktighet. I väldigt många frågor som är sociala så behöver man tänka ibland lite utanför ramarna. I den bemärkelsen, alltså, riksdagen är ju gjord, och det är även kommunalt, det är gjort i stuprör. Men ska man tänka långsiktigt hållbart så måste man se att de här, så att säga, stuprören harmoniserar med varandra. Och det tycker jag också är ett miljöpartistiskt perspektiv.
Det var Miljöpartiet, men om vi då tittar på dig själv, vad är din syn på människan? Om jag får göra en enkel bild, varmt och kallt, rött och blått och så vidare. Är vi egoister, alltså ser till vår egen nytta, eller är vi sociala djur som, alltså av naturen?
Alltså sociala djur av naturen, ja, det skulle jag verkligen vilja säga. Vi skulle ju knappast kunna fungera om vi inte hade ett samspel mellan varandra. Det är ju otroligt viktigt, både för en själv då som egoist, så att säga, men också för människans överlevnad och människans utveckling framåt. Så ja, den delen, den bejakar jag till fullo.
Så att det, man kan säga att om vi nu ska presentera Miljöpartiet och det bidrag du kommer med, det är att lite mer åt medmänsklighet än individuell lycka.
Ja, mer åt medmänsklighet, definitivt. Det handlar om att, jag tror vi alla blir rörda när vi ser på de här programmen om årets hjältar och sånt. Och alltså där har du ju, det är en form av medmänsklighet som inte är de här människornas vardag. Den andra formen är den vardagliga medmänskligheten, där man återigen också på lång sikt vill förändra för människor som kanske inte alltid alla kan göra sig hörda.
Ska vi då gå in på de här olika fackområdena? Jag hoppas jag kommer ihåg de flesta av dem du räknar upp, annars får du hjälpa till. Men om vi börjar med det som kallas för hälso- och sjukvård i alla dess former. Vad kan du säga att du är speciellt nöjd med att vi har medverkat till? Vad är det vi kan kämpa för i nästa mandatperiod som ska förbättras?
Ja, det jag är speciellt nöjd med, det är det initiativ som vi tog i utskottet om bemanning i äldrevården. Det här är egentligen en lång historia som jag förstår att jag behöver korta. Men det var ju så att Äldrecentrum här i Stockholm konstaterade att man faktiskt kunde säga hur mycket personal som, så att säga, går åt när det gäller äldreboenden. Och det här, det drev vi hårt i utskottet. Vi tog alltså ett initiativ till det och vi fick igenom det här. Så att nu kommer Socialstyrelsen, visserligen blev det ett år försenat, med riktlinjer både inom särskilt boende och äldreboende för att kunna ge människor, äldre som bor i de här boendena, en tryggare, en säkrare, en mer kvalitativ vård.
För jag då frågar, med mina öron så lät det precis som att man hade kommit fram till ett kvantitativt mått, hur mycket personal som behövdes. Men du säger att man, alltså, ger, för att kunna ge en god kvalitet på vården. Hur gör du den kopplingen? Hur kan det här kvantitativa talet bli kvalitativt.
Mm. Det är ju så att vi är väldigt mycket ute på besök. Vi får väldigt mycket mejl, vi får en hel del besök här. Och dessutom går det ju att läsa sig till genom olika rapporter och genom media. Stora problemet som man ser inom äldrevården, det är brist på personal. Det är därför de äldre får lägga sig tidigt, gå upp sent om du så vill och överhuvudtaget allt däremellan. Långt ifrån alla kommer ut varje dag. Då ska vi komma ihåg också att långt ifrån alla vill ut varje dag. Det är också någonting som man faktiskt får lov att ta hänsyn till.
Det har skett en passivisering så sagtliga inom äldreomsorgen. Är det du?
Ja, det är inte passivisering på så sätt att jag skulle på det allra, allra minsta vilja sätt, så att säga, skylla på personalen. Men däremot utifrån ett äldre perspektiv så kan jag tänka mig att jag som boende, där är det naturligtvis som i allt annat väldigt, väldigt olika kvalitet på olika boenden. Jag har naturligtvis varit på boenden där jag känner, hit skulle jag kunna flytta den dag jag inte ångrar. Den dagen jag inte orkar, menar jag. Medan jag varit på andra boenden där jag, nej, här skulle jag inte vilja vara överhuvudtaget. Så att det är en väldigt stor variation. Men jag är glad och hoppas att de här riktlinjerna kommer att leda till att de äldreboenden som inte uppfyller kraven i fortsättningen blir så att säga tvingade att göra det.
Men om du kan se att där vill jag bo och där vill jag inte bo.
Mm.
Vad gör samhället för att kontrollera kvaliteten? För det är väl inte bara du som kan se de här bristerna?
Definitivt. Nej, det här är ju IVOs.
Vad är IVO då?
Inspektionen för vård och omsorg. Det är ju deras uppdrag. De är ju så att säga motsvarande skolinspektionen. Och de ska ju göra 2 besök om året. Varav 1 är oförberett. Alltså
oanmält.
Oanmält så heter det.
Är det personalbrist där då?
På IVO, ja. Det är det. De är 600 anställda och de har ju det här breda området som jag pratade om. Och får ju in väldigt, väldigt mycket klagomål. Allt ifrån att någon inte är nöjd med att de inte fick tid på en tisdag klockan 15.00 till en läkartid när de faktiskt inte kunde gå där och ta det den tiden för att. Alltså sånt de inte borde få in. Till väldigt, väldigt allvarliga missförhållanden.
Och varför satsar man inte på en personalstyrka där då?
Ja, det är mer en regeringsfråga skulle jag vilja säga. Men det...
Skulle du vilja satsa på mer personal där?
Ja, det skulle jag vilja göra. Men ja, absolut. Det skulle jag vilja. Så att de här 2 besöken om året...
Verkligen blir av.
Ja, för att med 600 så inom det här breda området så kan jag förstå att det blir väldigt svårt att genomföra det. Och har man det som målsättning så måste man ju också sätta till metoder så att säga som fyller målsättningen.
Men när du berättar om det här arbetet så för mig är väl mycket av sjukvården, jag vet inte hur hälsovården men sjukvården i alla fall, det är ju en landstingsfråga. Så du medverkar väl mer till alltså, att lagstiftningen flyttas framåt. Mm. Det är väl din uppgift.
Ja, lagstiftningen eller som i det här fallet då, riktlinjer är ju inte riktigt... Ja,
regelverket.
Ja, regelverket. Ja, det är riktigt. Visst är det så.
Medverkar till.
Ja, det är det.
Sen har vi en annan sak då, fortfarande då i riksdagsarbetet. Ja. Och det är en annan, för mig i alla fall, viktig grupp. Och det är barnen.
Mm.
Men alltså det finns ju å andra sidan heller inte oändlig stor kassakista och ösa ur. Så att, vad upplever du fattas våra barn? Och vad vill Miljöpartiet ändra på?
Ja, det här skulle kunna bli en nattmangling av detta. För det är, alltså när det handlar om barn så, det är så otroligt, otroligt viktigt. Och någonting som vi verkligen driver, det är ju att få in barnkonventionen i den svenska lagstiftningen. Där kan man säga att alliansen...
Är det FNs barnkonvention,
ja,
du menar då?
Ja, exakt. Det är Förenta Nationernas barnkonvention.
Men rätta oss inte efter... Har vi inte vi skrivit under den?
Ja, vi har ratificerat den. Men det dyker ju upp gång, fall på fall på fall på fall. Där det inte fungerar som det borde. Och det är ju inte lag.
Ah, så att så vi har liksom gett ett moraliskt stöd till dem. Så här, det här vill vi försöka följa. Men det finns inga påföljder om man brister i det. Och med en lag så kan det bli påföljder. Är det skillnaden?
Ja, nu är det ju så att nu faktiskt alldeles nyligen så gjorde ju FN och så att säga runt de olika länderna och ser hur ni följer upp de olika. Och nu var det senast handlade om funktionsnedsättning. Men det har ju varit om barn och där har ju Sverige fått så här med fingret på, ja, vad de inte har gjort.
Skulle jag säga att lyssnarna sitter,
ja,
ditt finger.
Med det här på, ja, fingret med vad de inte har gjort.
Fy fingret,
ja. Och det har bland annat handlat om hur vi har tagit hand eller inte tagit hand om barn som kommer som asylsökande eller flyktingar. Och ja, det är väl något av det jag kommer på nu. Men det är en av de sakerna. Det är det här med att vi anser väldigt starkt att barnkonventionen, FNs barnkonvention, ska in i den svenska lagstiftningen. För som det idag är när det handlar om barn så är det, kan det vara två lagar som står mot varandra. Och då är den ena starkare än den andra. Vilket nästan alltid är så att det är barnet som förlorar på det.
Fast gemene man kanske tror att de är skyddade med barnkonventionen.
Ja, så kan det vara.
Jag trodde så i alla fall. Jag trodde vi skulle följa den.
Så är det inte. Okay. Så är det inte.
Man får alltid lära sig något nytt.
Ja, inte sant.
Nu känner jag att jag håller på att gå igenom hela samhället där. För nu skulle jag vilja komma till de äldre. Vi får ju i media väldigt ofta,
ja,
reportage, artiklar om missförhållanden. Mm. Varför ska de äldre rösta på Miljöpartiet?
Ja, det finns flera anledningar. En av dem är ju det jag nyss nämnde. Det var ju faktiskt vi som tog det här initiativet i utskottet som förhoppningsvis så kommer att leda till en förbättring. Sen tycker jag att vi har en syn på äldre som är att äldre kan ungefär. Vi har ju haft en sån här kvinnor kan. Ja. Men jag tycker att den synen också är äldre kan, man vill ta vara på äldres erfarenhet, äldres kunskap och man har definitivt en, jag vill säga, en känsla för äldre som liksom fullduglighet och kapabla samtidigt som de äldre som av olika anledningar är svaga på grund av att de är riktigt, riktigt gamla, på grund av att de är multisjuka, ska ha den vård och den omsorg som verkligen krävs och som behövs. Och att de fortfarande ska kunna bevara sin integritet som människor och inte bara som äldre utan som Eva eller Sören eller Leif eller vad det nu är.
Men då för att vara lite inställsam så blir min slutsats att då blir väl det här också ett skäl för de yngre att rösta på Miljöpartiet om de då vet att föräldrarna kommer få det lite bättre.
Det är alltid ett skäl att rösta på Miljöpartiet oavsett ålder.
En annan grupp och som kanske är lite känsligt att prata om, men vi ska väl klara ut det ändå.
Mm.
Det är de personer med funktionsnedsättning. Skulle du vilja... Alltså först förklara begreppet så att vi vet vad vi pratar om.
Du har ju begreppet funktionsnedsättning och du har begreppet funktionshinder. Det här tidigare pratade vi om handikapp och det gör vi inte längre mer än när vi pratar om handikappförbund och så vidare. Och funktionsnedsättning det är om du har, låt oss säga att du är döv. Då har du inga eller väldigt få hårceller i innerörat. Då är nedsättningen alltså, kan man säga, en del av diagnosen. Funktionshindret däremot, är det som gör att du har svårt. Om du och jag är döva bägge två, då är vi jätteduktiga på teckenspråk. Funktionsnedsättningen har vi kvar, Men vi har inget funktionshinder eftersom vi kan kommunicera obehindrat med varandra. Och det här är alltså då WHO, Världshälsoorganisationen, som har den här definitionen, och så har Socialstyrelsen översatt den till svenska.
Men kan man börja prata om också då när hjärnan inte fungerar,
ja,
riktigt,
så, ja,
då är det funktionsnedsättning.
Jajamensan, det är det. Det är en funktionsnedsättning.
Så alltså demens och sånt där, det är en...
Ja, det är en funktionsnedsättning, ja, det är det.
Och vissa av de här funktionsnedsättningarna är ju då naturligtvis mer eller mindre allvarliga för att kunna ha en hygglig livskvalitet.
Så. Ja, så är det.
Men om vi tittar då på... Fortfarande du som riksdagsledamot, du håller på med regelverket.
Mm.
Och då har vi det här regelverket kring funktionshindrade.
Mm.
Och man kan ju säga så här i alla fall, att den här rättighetslagstiftningen att få ett... Alltså,
som LSS.
Ja, för att syfta till att ge dem rimlig livskvalitet.
Mm.
Där har ju kostnaderna rakat i höjden.
Mm.
Finns det någon tak för Miljöpartiet, solidaritet med de som har funktionsnedsättning eller funktionshindrade?
Nej, det är ju, finns inte något sånt tak överhuvudtaget. För när den här lagen skrevs då, den är 20 år nu. Det är ju en rättighetslag. Och i den lagen ingår det här med assistans. Och det är den som har
skjutit i höjden,
ja.
Men om vi då säger så här att det är en rättighetslagstiftning och det finns då inget tak. Men vi har ett utgiftstak i riksdagen. Vad ska vi då minska på om den här rättighetslagstiftningen fortsätter att kosta mer och mer?
De mera hårda områdena som handlar om krig och vapen och...
Där brinner du inte lika mycket för.
Det brinner jag inte fullt lika mycket för. Nej, det gör jag inte.
Det brinner av sig självt, så att
ja,
säga. Jag tror du nämnde, i alla fall så minns jag det, att det här med läkemedel. Vad betyder det rent politiskt? Vad sysslar man då med inom alltså ämnesområdet läkemedel? Är det det här högkostnadsskydd och sådana saker, ligger det på landstinget?
Det är väldigt mycket där också. Sen när det gäller läkemedel så har ju det, även om det på något sätt ligger lite periferin, så handlar det ju också väldigt mycket om apotek. Apoteksförsäljning. Alla nya, nyöppnade apotek. Och hur ser de som driver de apoteken på marginalerna, alltså vinstmarginalen? Och hur ser man på den övriga delen av det statliga apoteket på vinstmarginaler, har handlat väldigt mycket om. Men något av det som jag tycker det är viktigt, det är också den kliniska forskningen, som faktiskt ju också hör till läkemedel. Och det är ett bekymmer för Sverige, eftersom väldigt mycket av den kliniska forskningen försvinner ifrån Sverige.
Klinisk forskning, det är alltså läkemedelsforskning, kan man säga?
Ja, det kan man säga. Det är läkare som bedriver den forskningen. Och läkare får inte tillräckligt med tid för det. Alltså det är som om man gör sin tjänst som lärare och läkare, och så ska man samtidigt bedriva klinisk forskning. Utan det behöver ju, så att landstingen behöver avsätta tid så att läkare kan bedriva klinisk forskning. Alltså inte utanpå, utan vid sidan om.
Ur ett miljöpartistiskt perspektiv då, har det här med utförsäljning av apotek, har det varit ett lyckat projekt?
Ja, det var ju ingenting vi stödde på något sätt. Vi var ju emot utförsäljningen av apotek. Men det är ju heller ingenting som vi, när vi kommer till makten, kommer att säga, nu jäklar ska vi inte ha några apotek som heter andra namn än apotek.
I närheten av där jag bodde tidigare, där fanns det då helt plötsligt 3 apotek. Mm. Och då undrar jag, vad konkurrerade de med? Alltså, vem sätter priset på ett läkemedel?
Ja, det är en omständig procedur.
Så. Jo, men kan apoteken konkurrera med pris på... Alltså om jag får ett recept,
nej.
Kan jag ringa runt och fråga, vad ska du ha för den här asken?
Nej.
Ja, det är dit jag vill komma. Alltså, apoteken kan inte konkurrera med priset. Och jag får ju gissa då att läkemedel A är detsamma... Alltså jag har fått ett recept av min läkare. Mm. Det är samma tablett jag får oavsett vad jag går, om det står eller läkemedel A på mitt recept.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Ja, och jag får det till samma pris oavsett vad jag går någonstans.
Ja, det ska du ha.
Vad är då vitsen?
Det man också då säger, och det vet vi ju, det har blivit fler apotek. Det kan vi ju inte, så är det ju. Väldigt många fler apotek, kanske onödigt många ibland. Men det är ju det hela tiden som kommer ifrån den sidan. Medan vi då ifrån vår sida säger, ja, fler apotek, ja. Men hur är det med läkemedel? Har den servicen blivit bättre, lättare eller snabbare eller vad du vill? Och det har den ju inte, utan det är ju det som har förlorat på det här. Det är liksom den ändå som vi tycker är den viktigaste, som är kärnan i apotek, är ju ändå läkemedlen.
Den här förkortningen med narkotika och droger och tobak och sånt, vad är ditt område?
Nej, det är det som inte är mitt område.
Men kan du någonting om det då?
Ja, vad vill... Alltså det här är ju ett sånt område. Om jag vill säga att det som är på tapeten nu och har varit, dels har det handlat om det svenska snuset. Och det verkar som utifrån EU då, som vi, hur vi nu ser på saken, har räddat det svenska snuset igen. Sen när det gäller alkohol så är det som vi tycker är ett jättestort problem, det är all försäljning över nätet. Och likaså det är en av våra större livsmedelsaffärer också har gått ut och erbjudit. Alltså hemleverans av köp en matkasse och så köp en flaska eller lite vin. Och det här är ju någonting nu som också Systembolaget tittar på. Men det här med alltså att ta in över nät skulle väl från början ändå bara vara för egen del. Och nu har det ju blivit hur stort som helst. Ett annat problem som jag tycker, och det rör inte bara alkohol utan det rör väldigt mycket det som är också spelberoende. Det är ju den reklamen vi ser i snart varenda tidning.
Och tv.
Ja, och tv också, absolut. Och när det gäller tobak tycker jag att man har kommit mer och mer över till den här dolda försäljningen som vi länge har krävt.
Menar du dolda reklamen?
Dold försäljning, alltså de ligger inte fram, utan du har cigaretterna, ser du egentligen inte i livsmedelsaffären. Det är det jag menar med dold försäljning. Du går ofta fram och ska ta någon lapp i någon apparat och så går du dit och handlar på ett annat ställe. Så att det är inte så, jag menar, det är inte så väldigt exponerat.
Och problemet med det?
Nej, dold försäljning är ju någonting som vi tycker är väldigt mycket bättre än exponerad försäljning. Ja. Dold försäljning är ju någonting som vi har pratat om och krävt. Och nu
börjar
tycker
det komma?
Jag tycker att det är fler och fler affärer som har dold försäljning.
Får jag haka på det här med snuset? Vi har ju snart ett EU-val.
Ja.
Och då dyker såna här grejer upp som raka bananer och allt vad det är. Jo, men alltså, vi undrar, vad håller man på med? Och då kommer vi till snuset. Alltså, det röks otroligt mycket röktobak i Europa. Och så vill man förbjuda snuset. Alltså, röktobak, då pratar vi om problematiken med passiv rökning. Ja. Men varför bråkar man om snuset för?
Ja, det är så svenskt antagligen. Det ska banne mig inte ett land gå och ha mer eller mindre monopol på snus. Det gillar inte
Frankrike
vi i Europa.
Frankrike har ju monopol på champagne.
Ja, nej, jag tycker också att det är lika...
Ja, men alltså så det här... Så hålla på och bråka om snuset och acceptera röktobak. Det är klart man blir lite skeptisk till projektet.
Det kan
det
man absolut.
Det bidrar i alla fall till... Ja, skepticismen.
Det tycker jag med all rätta. Det är det där med, vad säger man? Man silar
mygg och elefanter.
Ja, ungefär så, va.
Men om vi tar de här drogerna då, även om det inte är riktigt i ditt område. Nej. Så kan man väl säga så, det låter på det i alla fall som man eftersträvar en minskning av konsumtionen, och det är
absolut.
Kanske rätt självklart.
Så är det.
Vilka vägar vill Miljöpartiet gå då? Det här är dold försäljning eller vad du kallar det för.
Ja. Dold försäljning.
Alltså sälja narkotika, det är ju verkligen dold försäljning idag.
Ja.
Det sker i mörka utrymmen.
Ja. Nej, när det handlar om cigaretter så är det ju dels dold försäljning. Dels så har ju inte bara Sverige utan Europa och Amerika, jag skulle säga stora delar av världen, har ju kommit långt med det genom att inskränka var man får röka i en väldigt, väldigt stor utsträckning. Men när jag var yngre och småbarnsmamma, då var det ju ingen som tyckte det var märkvärdigt om man satt i bilen och rökte och ungarna var där bak.
Eller amma då rökte.
Ja, till och med det. Men alltså, jag menade, vi har ju en helt annan syn på rökning under de senaste, ska vi säga, 20 åren i alla fall. Och det, så att vi har ju kommit en bit där. När det gäller alkohol så är det ju precis det jag pratade om tidigare. Alltså vi måste ha bort den försäljning som är helt okontrollerad. Och då menar jag mycket av nätförsäljningen.
Vi pratade om rättighetslagstiftning förut. Vi har ju också socialtjänstlagen.
Mm.
Vad i den, alltså det handlar ju om då kommunens skyldigheter, alltså för de utsatta i kommunen och den hjälp de har rätt till eller bör få.
Mm.
Är den bra, den lagstiftningen då, eller någonting som man behöver ändra på?
Ja, det vi har pratat om att vi ska ändra på, eller som vi vill ändra på. Vi skulle vilja att barn ska ha rätt att få insatser utan föräldrarnas medgivande. Eller vi vill sänka den åldern, alltså från 15 till 12 år. Idag är det så, det kan vara en 12-åring som verkligen känner jag ett väldigt behov av en kurativ kontakt eller av en psykologkontakt eller en vuxen att prata med. De kanske inte vet att det är en kurator eller psykolog, men överhuvudtaget. Idag kan man inte göra det utan att föräldrarna säger ja. Men det är ju mycket. Det kan ju finnas föräldrar som säger nej. Fast det är barnet, utifrån barnet, så behöver barnet det här. Och det vill vi att barnet ska ha, den möjligheten.
Men bara för att förtydliga, du menar alltså att upp till 12 års ålder måste man fortfarande ha föräldrarnas medgivande. Och sen från 12 år uppåt så kan samhället ingripa. Och, ja. Eller ingripa, men alltså barnet kan gå någonstans och vända sig eller ringa BRIS lite, alltså något kommunalt BRIS då, barnens rätt i samhället. Ja. Och då ska det sociala kunna ingripa.
Hjälpa, utan, ja, idag är den åldersklass till 15 och vi vill sänka den till 12.
Är det någonting jag har glömt bort nu som du tycker är viktigt att behöva säga? Nu när du har chansen.
Vad tycker jag är viktigt att säga? Nej, ja. Vi pratade ju lite om politik runt funktionsnedsättning. Och då är det ett område i det området som handlar om tillgänglighet. Som hör till arbetsmarknadsutskottet. Så att det finns inte i vårt utskott. Men det är ju otroligt centralt för att kunna, så att säga, verkligen motsvara de lagar och allt det vi har och det vi har ratificerat runt funktionsnedsättning. Så nu hoppas vi verkligen att regeringen tar sig i kragen och kommer fram med ett lagförslag som vi bestämde i riksdagen för 1,5 år sedan.
Nu de två sista grejerna.
Ja.
Ge mig 3 argument varför man ska rösta på Miljöpartiet i det kommande valet.
Miljöpartiet är ett parti som i väldigt, väldigt stark omfattning bryr sig om barn. Inser och ser hur viktiga barnet är för att skapa ett bra samhälle. Och för att barnen ska skapa ett bra samhälle måste vi satsa väldigt tidigt på barnen. Och väldigt mycket på barnen. Ett område, jag är ju miljöpartist, det är naturligtvis miljön, annars hade du väl blivit väldigt förvånad och besviken. Och det är, ja, inom miljön är det ju, i alla fall, men här har vi kanske olika kärlekar. Jag har ju väldigt mycket kärlek till tåg. Och även om jag bor jämte en räls så har jag ändå väldigt stor kärlek till tågen. Tycker det är ett alldeles utmärkt sätt att transportera sig på. Och nu ska vi se till att vi kan åka mycket tåg.
Och trean?
Trean blir ju då mitt område, personer med funktionsnedsättning, där vi har en väldigt bred och insiktsfull syn med stor kunskap och väldigt stor vilja att göra det så bra som möjligt.
Och då den sista grejen. Då frågar jag dig, vilken är din favoritmiljölåt?
Ja, jag är ju lärare och då blir det ju lite mer av en barnlåt. Älgarna protesterar.
Tackar för det. Och jag glömde en sak. Jag önskar dig lycka till i valet.
Tack så väldigt mycket. Vi önskar oss bägge lycka till i valet, tycker jag.
Absolut. Hej så länge.
Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar kräver, för det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar vill ha större jämlikhet. Ja, det. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna. Ja, ja. Vidare, vidare. All besprutning av mat måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det. Låt oss enas under parollen. Fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen! Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar. Det ska bli skönt att få bort allt dumt förtal om att vi skulle hålla kvar och dansa bossa nova i skogen.
Noel, det var ett underbart tal du höll. Jag är så stolt över dig.
Prat, jag gör bara min plikt som vanlig hedlig älg igen.